en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag pratar vi om Miljöpartiets val av nästa språkrör. Lite om Ryssland och lite om varför Ulrika har fel om Socialdemokraterna. Välkommen!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledares podd om politik och din skaljacka när politikens vårvindar är riktigt kalla. Det har gått några veckor sedan senast och det har ju hunnit hända en massa saker i politiken. Och för att reda ut vad saker och ting egentligen betyder har jag som vanligt med mig vår panel med några av landets vassaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer Ulrika Schenström. Oberoende moderat, precis som senast.
Ja, här är jag. Hej, hej.
Är du? Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Signe Krantz. Det är första gången för dig.
Precis, jag gör praktik på ledarsidan under mars. Happy to be here.
Och från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, tidningens politiska chefredaktör, Anders Lindberg.
Hallå, hallå.
Du är också välkommen. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det mitt uppdrag att ställa frågor och fördela ordet när panelen tillåter. Senast vi såg så hade ju Sverige nästan kommit med i NATO. Nu är det ju ännu närmare, för trots ett späckat schema så kunde den ungerska talmannen i parlamentet tydligen ändå skriva på pappret, även om han fick åka in till jobbet på en lördag till slut efter 5 dagar. Så småningom ska väl det där ordna sig. Och nu kan man ju börja utvärdera processen. Ulf Kristersson gjorde ju det och förklarade belåtet att det här har ju gått bra. Och han tycker inte att han har gjort något som har förnedrat honom eller landet. Är det bra att en statsminister behöver säga det, Ulrika?
Nej, eller jag... Det här var kanske lite onödigt sagt.
Du tycker det?
Ja, lite.
Men har han behövt göra något som förnedrar sig eller landet i den här processen?
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Signe?
Ja, alltså det tråkiga med att vi är färdiga med den här NATO-processen är att vi förbi den här tiden när Erdogan varannan vecka ställde nya krav på Sverige. Att man gjorde någonting så hittade Erdogan på något annat för att bara förhala det. Under ett tag så var det den roligaste processen i Sverige och jag saknar det.
En syn på humor. Har du samma humor, Anders?
Det kan jag väl inte säga riktigt, men jag menar, jag tror inte Kristersson, eller så här, jag tror Kristersson lite har gjort det Kristersson har varit tvungen att göra för att få med oss i NATO, och det hade nog varje statsminister gjort. Sen tror jag att om man ska titta på processen som helhet så kanske det var en dålig idé att liksom ge sig in i det här med att skriva avtal hit och avtal dit och alltså liksom öppna för det här med alltså Turkiets utpressning och sen Ungerns utpressning. Att det kanske är så att man skulle avvaktat lite att NATO fick reda upp sin egen soppa med sina egna medlemmar. Men det är ju lätt att, liksom, det är ju lätt att vara efterklok. Det var ju Stoltenberg som rekommenderade den här strategin, så att det är ju NATO själva som har sagt till Sverige hur man ska hantera det. Liksom. Men så här i efterhand, alltså, det verkar ju som att allt handlar om flygplan. Så det kanske är så att de här eftergifterna om kurderna, det kanske bara var onödigt. Den tanken får man ju någonstans ändå tänka.
Och då tänker du på de turkiska flygplanen, inte de ungerska?
Nej, de ungerska flygplanen är jag bara nöjd med att vi kan sälja fler flygplan från svensk sida. Det är bara bra. De turkiska är väl säkert, liksom, det är ju USAs problem i första hand. Men eftersom det kokar ner till att det var det handlade om, vilket ju ganska många sa från början, så kan man ju fundera över om det liksom var smart att åka skytteltrafik till Ankara liksom, under den där processen. Den hade kanske löst sig ändå. Men det är ju, man vet ju inte, men det är kontrafaktisk historieskrivning. Vi är ju dock fortfarande inte med, ska
Nej,
jag säga.
Vi är ju inte med än. Jag förstår inte de här som har liksom druckit champagne nu över en vecka. Eller det är ju mer nu. Det är ju... En halv vecka.
En del gillar ju champagne.
Jo, absolut. Det är ju inte dåligt med champagne. Det är det jag försöker säga, bara att det liksom öppna korken lite för tidigt.
Du tänker så?
Så, ja, men, jag tycker faktiskt att...
Men är det inte lite
och jag träffar folk hela tiden som bara, vad har vi inte gått med NATO än? Så nej, vi har inte hissat flaggan än, så att säga.
Men det är också så att jag tror att det finns en föreställning här om att när vi går med i NATO, det är det här klart. Och det är ju tvärtom så att när vi går med i NATO, då börjar ju en process.
Då börjar en annan process.
Ja, men det är ju den stora riktigt processen. Mm. Alltså du ska ställa om det svenska försvaret, du ska mentalt ställa om Sverige.
Förklara
efter att liksom...
för folk att deras barn kommer att behöva åka till andra länder och kanske vara med kanske, i krig. Kanske. Ja, kanske. Men, finns en risk.
Det finns absolut en risk, men det är inte det första man ska fundera.
Nej,
tror jag.
Men jag tror ändå det att den kommer säga, ju att komma, du. Den diskussionen.
Nej, men man kan säga absolut det, men man ska då ha med sig att i den situation svenska värnpliktiga skulle agera utomlands, då har det ju liksom lite krig. Då har vi ju större problem kanske.
Det är ju
kanske.
Krig.
Jo, men mot oss.
Ja, och då, man kan bara konstatera att vi är ju med i kriget.
Enligt Rysslands sätt att se det så är ju de i krig med hela väst. Mm. Så är det ju.
Ja.
Enligt vårt sätt att se det så är vi ju inte det.
Nej, vi är ju med i krig.
Enligt vårt sätt att se det så nej. Enligt vårt sätt att se det så är Ryssland i krig med Ukraina. Ja. Och vi hjälper Ukraina.
Men vi hjälper Ukraina och då är vi ju ett krig.
Nej, det är nog inte riktigt så, Ulrika.
Jo, men så är det faktiskt.
Ja, så är det nog inte.
Och när Ryssland,
nej, och när Ryssland säger det, att de är i krig mot väst, så kan Ryssland ta och stoppa upp det någonstans. Därför att det där är bara en jävla fantasi
jo,
de håller på med.
Får man säga sådana saker i podden?
Ja, alltså, det är tveksamt.
Ja, men det är bara någonting som Ryssland håller på och säger. De har invaderat Ukraina, de har gett sig på invaderat tidigare Georgien. Nu snackas det ju om att de kanske ska ge sig på Moldavien. Jag tror ju tyvärr att det är en tidsfråga innan de kommer att testa Baltikum till exempel. Så att jag menar, du kan säkert få rätt, vi kanske hamnar i krig rätt snart. Så.
Sen det är kanske rätt många inte... som har sagt det.
Ganska många har sagt det, men jag tror inte riktigt de menar att vi är just nu i krig i alla fall.
Vi får väl överlämna frågan huruvida Sverige är i krig eller inte åt lyssnarna. Och så,
åt Ulrika.
Då är vi ju det.
Och så får vi överlämna frågan om svenskt NATO-medlemskap till nästa veckas podd, tycker jag det låter som. Eller nästa veckas igen. Eller nästa veckas igen.
Igen, ja,
varje vecka
kör vi igen.
Ja, kommande 5 åren.
Så är det.
Men det får faktiskt vara klart snart. Nu får det faktiskt räcka det här jävla.
Nu vill Anders dricka champagne.
Alltså, jag ska säga att jag är inte så champagnig, utan jag är mera liksom...
Du tar en öl.
Nej, men jag, för mig är inte det så, det är inte så att jag liksom har förvandlats till en liksom allmän hyllare av det här. Jag menar, det här är ett resultat av en säkerhetspolitisk läge som är fruktansvärt ruttet. Liksom. Så jag är inte riktigt i det här laget som dricker så mycket champagne, utan jag är lite deprimerad över världsläget.
Min bakgrund är många i mitt flöde som har druckit champagne länge
kanske,
nu.
Jag vet inte.
Men det kanske de gjorde redan tidigare.
Ja, många av dem tror ju att vi är med i NATO. Mm. De har ju inte förstått att inte
så,
är man
så är
med
det
NATO.
Inte. Själv har jag funderat på, ni nämnde det här med att skicka folk till krig och så. Det är väl också så att vi kommer att vara tvungna att bygga järnvägar som fungerar och vägar och sånt där för att man ska kunna fungera.
Tänker så.
Ja, äntligen får vi en infrastruktur som vi är berättigade.
Det vore på tiden.
Ja.
Det kan man kanske säga.
Alltså det är lite roligt att se den där skillnaden. Man tänker Ukraina, de har haft ett fullt fungerande järnvägsnät trots att de är utsatta för en invasion. Vi har liksom inget fungerande järnvägsnät när det kommer liksom, oj, det blev höst i år igen.
Hur många tågförseningar var det de gick ut med idag? Det var så här helt absurd siffra.
5 miljoner tror jag.
Mm. Ja, det var helt sjukt många förseningar.
Så vi har liksom Ukraina, full invasion från liksom Ryssland. Det funkar. Sverige, löv. Ja. Kul, cykelhjul.
Det känns att Sverige håller på att tappa sin USP som liksom det här lite tråkiga byråkratiska landet där allting bara är stabilt när våra tåg inte funkar.
Det är ju rätt byråkratiska ändå. Alltså, vi kombinerar ju icke-fungerande tåg med byråkrati.
Jag försökte ta mig till Umeå med tåg, men jag kom till Sundsvall.
Ja, det är ändå
en bra
bit
för mycket
på väg.
Av Sundsvall.
Yes.
En bra bit på väg. När vi ändå är inne på det här med säkerhetspolitik och sånt. I fredags så begravdes ju till sist den ryska oppositionspolitiken Navalny. Och trots att myndigheterna hade förbjudit det så samlades en massa folk. Polisen grep flera. Finns det överhuvudtaget något hopp för oppositionen nu, Signe?
Ja, det som Ryssland har gjort, det är ju att man har skapat en martyr. Det är ju svårt att se bilder på den här begravningen och alla som stod i kö och inte tänka på musikalen och filmen Les Misérables, ber om ursäkt för mitt uttal, där det är den här begravningen av en oppositionskämpe, eller i det fallet någon som var på folkets sida, som är Gnistan. Och jag tror tyvärr inte att vi kommer se Gnistan, utan Putins järngrepp om Ryssland är alldeles för starkt. Men även om mina förväntningar är låga, så låter jag mig själv vara lite optimistisk.
Ja, delar du det, Ulrika? Den optimismen?
Att det kommer att komma en opposition i Ryssland? Ja, alltså jag är... Nej, jag klarar inte av att vara optimistisk där, faktiskt. Jag tror att... Jag hoppas, men vem skulle våga?
Ja. Det verkar dumdristigt, tänker du?
Ja, eller också så... Ja, jag vet inte. Alltså, jag älskar ju folk som står upp för vad de tycker och gör så här. Men om man hela tiden ska riskera sitt eget liv hela tiden, och även sin familjs liv, så känner jag att det känns tokigt.
Mm. Ja, jag skulle snarare beskriva det som önsketänkande än hopp från min sida.
Ja.
Alltså att protestera mot Putin i Ryssland idag, det är väl som att demonstrera mot Hitler 1938 i Tyskland. Liksom. Ja. Alltså det är ingen...
Det blir dålig stämning!
Ja, det är inte jättebra utgångsläge. Sen så är det väl så, när man pratar med analytiker om Ryssland och så pekar de ju på två liksom helt motstående saker. Den ena, den är ju att Ryssland har en tradition av regimstabilitet. Så att den här regimen kommer att utse sin egen efterföljare, så att säga. Och den kommer att hämtas ur samma korrupta krets som Putin, och det kan mycket väl bli någon värre.
Mm.
Och det är liksom den ena trenden. Men den andra trenden i rysk historia, den är att Ryssland slår ofta väldigt mycket mellan så här väst, att vända sig åt väst och vända sig österut. Och det kan ju vara då den positiva tolkningen då, att ja, nästa ryska ledare vänder sig västerut. Sen tyvärr så tror jag att det första gänget kommer att få rätt. Därför att Putin har skapat en liksom en ganska genomarbetad fascistisk statsbildning, och den är svår att liksom välta inifrån. Finns det något hopp, så är det väl att armén eller då militären, så att säga, gör uppror mot de här personerna, men just nu finns ju inga tecken överhuvudtaget på det. Så att jag tror att det blir fred i Europa, fred i Ukraina, det är när man liksom avputiniserar Ryssland. Och det är lite samma process som när man avnazificerade Tyskland efter andra världskriget. Att liksom, du måste rensa ut de här elementen i det ryska samhället. Innan du gör det, så kommer det här bara att komma tillbaka. Liksom.
Det förutsatte ju å andra sidan att man ockuperade Tyskland.
Ja, det förutsatte i alla fall att de förlorar. Jag menar, Serbien till exempel skickade sin diktator till Haag. Så jag menar, efter att man förlorade kriget. Så att det är klart att du behöver inte hamna i ett sånt läge. Men däremot så länge den här klicken, så länge den här regimen styr Ryssland, den här imperialistiska retoriken, den här bizarra historieskrivningen, den här liksom fascistiska organisationsformen, ja, då kommer det här att fortsätta. Så inom överskådlig tid så ska man inte tro att det här kommer att bli liksom bättre. Det tror jag tyvärr är liksom fakta, utan vi får rusta oss för att Ryssland kommer att angripa ett av våra grannländer. Och det är det vi får, det är, så ser verkligheten ut. Liksom. Sen kan vi låtsas massa annat, men det är det som är på bordet på något sätt.
Kännetecknande drag för många högerextrema, fascistoida regimer och organisationer är ju att de är urusla på att ha vettiga efterträdare. För så fort någon blir ett hot mot den stora ledaren, då tar man bort dem, då rensar man ut dem, och så blir det ett enormt maktvakuum när den försvinner. Men jag vet inte tillräckligt mycket om Ryssland för att veta, skulle det finnas någon som kan ta över, och för att undvika det här maktvakuumet som då skulle förkasta det?
Alltså, man kan ju säga att väst är ju värdelösa på att bedöma Ryssland. Alltså, om du tar ett år innan murens fall och sen Sovjetunionens upplösning, så var det ju ingen som förutsåg det. Så det kanske är så att om vi om ett år sitter och Ryssland delas upp i sina bitar, delrepublikerna far åt alla håll, men det är ju fullt möjligt. Är det sannolikt? Nej.
Det finns ju en tradition av revolter och revolutioner också i det där landet.
Ja, och det är ju ganska många bitar av Ryssland som inte alls vill bli styrda från Moskva. Så jag menar, det är klart att Sovjetunionen föll samman. Ryssland kan också falla samman, och vi kan ju gå och drömma om att det händer. Liksom. Men jag tror tyvärr att liksom, vi måste rusta oss för att det kan inom 5-10 år bli krig. Och det gäller tidigare ändå. Och att vi på något sätt faktiskt blir påverkade mycket mer än idag. Liksom. Och, ja, det är där vi är liksom.
Då är vi på Ulrikas problem med att inse att svenska soldater kommer att resa utomlands och slåss.
Precis.
Ja. Hörrni, jag tänkte vi skulle ta en lite mer stillsam, i alla fall, ja, åtminstone mer stridsam politisk fråga hemifrån här. Miljöpartiets process för att välja språkrör nämligen. Den är ju inte våldsam på det sättet som rysk politik i alla fall. Nu har ju,
vad vi vet.
Nu har ju den tidigare kulturministern Amanda Lind meddelat att hon kandiderar. Blir hon språkrör, Anders?
Jag har ingen som helst aning. Jag trodde Janine Alm Ericsson...
Kan inte du allt om Miljöpartiets inre liv?
Jag trodde Janine Alm Ericsson var liksom självklar eftersom ingen hade kandiderat när liksom tidsfristen gick ut. Sen kandiderade två till innan tidsfristen gick ut. Liksom, så att, så...
Vilket väl är beviset på att du inte kan någonting om Miljöpartiet.
Mycket bra bevis för det.
Mycket bra. Men det är väl klart att det blir hon. Jag är helt säker. Jag kan verkligen ingenting om Miljöpartiets inre liv, men det känns... Som det,
känns,
Amanda.
Det känns så.
Men ja. Tror ni att de vet redan? Tror ni inte de har en intern diskussion nu när de ska fundera? Liksom?
Det är så jobbigt. Varför ska de ha interna diskussioner för? Det är väl bara att sätta dit någon som funkar.
Men... Ja, alltså, och Miljöpartiet har ju en så himla, vad ska man kalla det, platt levande partikultur. Så att jag vet inte om jag kan lita på något kongressbeslut förrän protokollet är justerat.
Och liksom. Ja, precis. Justerat, det är ordet.
Ja.
Men alltså, de har ju tre kandidater just nu.
Vilket är
lite för att
vara
tre.
För att vara
det. Nej, men det är ändå tre kandidater. Ja. Så de har ju lite olika profil, de här kandidaterna. Jag har ingen aning vem som vinner, men jag tänker att när den har vunnit, då känns det som att då får de någonstans vara klara. Ja. Då måste det här vara färdigt, och får det sluta hålla på.
Men är det upplivande den här miljöpartistiska traditionen att det alltid finns fler kandidater? Det är ju alltid en massa människor som dyker upp och säger
det är många som känner sig kallade.
Ja.
Få som får bli.
Men så brukar det ju inte vara. Ja, det är ändå fler i det partiet än i andra.
Ja, det är för sig sant.
Det är ju positivt med många kandidater, för det tyder ju på att det faktiskt finns en intern kultur, intern demokrati. Däremot så måste ju Miljöpartiet nu ta steget inom några år och skrota språkrörsmodellen.
Det tycker ju faktiskt Grön Ungdom. De har ju faktiskt...
Ja, och Gröna Studenter också, om jag inte missminner mig.
Mm.
För att det är ju en hedersvärd ambition att ha en mer platt struktur, platt intern demokrati jämfört med andra partier. Men i min erfarenhet funkar det sällan. Särskilt om man faktiskt behöver ha folk som rättar sig i ledet för att någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Och att avskaffa språkrörsmodellen kan vara ett steg på den vägen.
Får jag säga något impopulärt eller som jag tror som folk inte tror just nu? Jag tror att 2024 kommer bli ett bra år för Miljöpartiet. Jag tror att vi kommer att se...
Ja, de har ju en bra lista.
De kommer att ha ett framgångsrik kongress nu. Välja vem de nu väljer, ingen aning om. Sen tror jag partiet sluter upp bakom den personen. Sen tror jag EU-valet kommer att gå jättebra för Miljöpartiet.
Ja, de har jättebra kandidater.
Och alla andra har ett, kan man, blekare kandidater ofta.
Ja, förutom Vänsterpartiet då, som ju faktiskt tänkt lite.
Jo, men jag tror alla har tänkt på sitt sätt. Men jag tror att Miljöpartiet, jo men jag tror ändå
sossarna
det.
Sossarna kan inte ha tänkt.
Jo, sossarna har tänkt, jag lovar. Men får jag bara ta min tanke till slut? Jag kan berätta att
sossarna... Möjligt att man har tänkt.
Får jag ta min tanke till slut om Miljöpartiet? Vi kan ta sossarna strax. Jag tror att du står i en situation där de hade ganska bra valresultat förra gången. Du hade tre parlamentariker från Miljöpartiet. Och jag tror att det finns en behov av en berättelse om vem är comeback kid snart.
Uh-huh.
Alltså, det finns ingen comeback kid till vänster sedan rätt lång tid tillbaka. Det har saknats. Och jag undrar om det är så att Daniel Heldén blir the comeback kid i den här berättelsen. Därför att någonstans så behöver du en berättelse av att någonting händer som faktiskt är positivt till vänster. Muharrem Demirok flög inte. Magdalena Andersson har ju skjutit sig i foten rätt mycket på senare tid och harvar runt. Vänstern har försvunnit. Så att jag tror det kan vara så att Miljöpartiet är de som tar hem det här. För det,
och börjar ta röster från vänstern, tror du det?
Jag tror från vänster kanske.
Fast
men framförallt,
att vänstern kommer göra ett bra EP-val med Jonas Sjöstedt.
Framförallt så tror jag två saker. Dels tror jag att deras väljare går och röstar till skillnad från många andra väljare.
Jag lyssnar aldrig på vad jag säger.
Jo, jag lyssnar, men jag håller inte med.
Du tror inte att Jonas Sjöstedt kommer flyga?
Jo, men jag tror inte förutsättningen är att de ska ta väljare från vänstern. Jag tror att det finns två andra ställen du kan ta väljare från. Och det ena är att valdeltagandet är lägre. Och deras väljare kommer att gå och rösta, för det brukar de göra. Och det andra tror jag faktiskt är att både Socialdemokraterna och Centerpartiet ligger lite risigt till när man tittar på Miljöpartiets väljare just nu, kandidater just nu. Och det kanske är till och med så att Centerpartiet skulle jag, om jag var dem, vara ganska skraj för den typen av kandidater som Isabella Lövin till exempel.
Men, så men det är inte att vara centerpartist, det är väl att vara skraj hela tiden nu för tiden?
Nu för tiden?
Kanske det, jag vet
hela
inte.
Hela tiden nu för tiden. Ja.
Men det är väl ganska klart att Muharrem Demirok inte har flugit som partiledare. Det kan vi nog konstatera. Så det flög inte liksom. Så att det finns ett vakuum där liksom mittenvänstern. Inte vänstervänstern, inte Jonas Sjöstedt. Men mittenvänstern, där finns det lite av ett vakuum. Mm. Så att, ja, jag bara tror det. Jag tror att när vi summerar 2024 så var det då året när Miljöpartiets siffror vände uppåt.
Ja, det kommer i alla fall vara omdanande för det här året för väldigt många år framöver, det som händer.
Och sen sossarnas lista, bara säga det. Jag tror
jag tycker det är fel, det är dåligt.
Ja, men det kan du ju tycka. Så, jag hade helst sett Stefan Löfven toppa den listan. Det hade varit roligt.
Det hade jag också tyckt var roligt.
Men det tyckte
jag hade ju varit smart.
Det
hade
varit
då ser du, då är du på min sida. Då är du ju på min sida. Du tycker ju egentligen att det inte ska se ut som den gör idag.
Jo, men nu tycker jag
att det ska vara Stefan Löfven. Precis som jag har sagt också.
Men nu tycker jag att det
är
inte så mycket att göra.
Du ser, rätt.
Nu är det inte så mycket att göra åt.
De har inte tänkt.
Jo, de har tänkt.
Ja, men de har tänkt fel.
Det är möjligt, men de har tänkt. Det är inte slump.
Omöjligt att de har tänkt. Det är inte en slump.
The risk I took was calculated, but man, am I bad at math.
Ja, det här liksom
den toppas av Helen Fritzon. Och sen kommer Johan Danielsson som ju tidigare var
ledamot. Men alltså i ett EP-val under turbulenta tider som vi har nu så behöver man ha kända namn i toppen så att man får liksom många röster.
Ja.
Inte bara se till att alla får sin kandidat och ingen vet vilka de är.
Påminn mig igen, vilka Moderaternas kandidater, vilka listor såg de på numera?
Jag håller helt med om att det kunde ha varit ännu kändare namn i Moderaterna.
Det är en som heter Bildt som ställer upp på jag sett, det är bra.
Exakt.
För vilket parti då?
Tyvärr för ett annat parti, men hur? Men ja, vi har samma åsikt här. Det är det jag försöker säga. Det är egentligen bara två partier som har tänkt. Rätt alltså. Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Mycket konsensus i åsiktskorridoren.
Mm.
Fast ändå
nu blev han tyst där borta. Noterade ni?
Vi har ju diskuterat det där med moderata kandidater i olika partier.
Ja, det får man nog säga. Många är de.
Det har
många partier framförallt.
Ja, men det är ju både kandidater. KD, Liberalerna och SD.
Ja.
Och faktiskt också Moderaterna.
Och Moderaterna. Ja. Ja. Det är fyra partier som har moderater alla. Som toppar.
Ja. Starkt jobbat.
Starkt jobbat.
Ja. Hörrni. Nu är vi inne på det här med och opinionsundersökningar och opinionsläget är ju panelens liksom, passion, det vet ju jag.
Jag försöker hålla mig borta.
Ja, det går ju lite bättre för regeringsunderlaget, Tidöpartierna och sådär, och det går lite sämre för oppositionen. Hur mycket är det Socialdemokraterna som har liksom skjutit sig i foten, som Anders uttryckte det?
Inte tänkt rätt.
Ja, så Socialdemokraterna har ju famlat senaste månaderna, men ja, alltså jag lägger inte för mycket i enskilda liksom svängningar hit och dit, utan det än har ingen lagt sin röst för nästa riksdagsval.
Nej, det var ju ett säkert. Ulrika,
du har inte på partisekreterare.
Nej, jag tror att det är för mycket banan och tårtare som är på sossarna just nu.
Banan och tårtare?
Ja, det är ett uttryck som jag myntade för många, många år sedan under eurovalet 2003. Folk som helt enkelt börjar i formen och inte i innehållet. Jag brukar kalla dem för bananer och tårtor. Ja, du vet, bakar tårtor utan att förstå vad budskapet ska vara, eller dela ut bananer på en tunnelbaneperrong utan att veta varför man ska ha ett samtal och såna här saker. Jag kan dra den en annan gång. Jag har skrivit många artiklar om banan och tårtgänget. Det är för mycket icke-innehållsmänniskor. Nu ramlade ett par hörlurar ner här.
Vi hade problem med inredning.
Men nu har jag börjat gå bärsärka gånger på inredningen.
Prata färdigt.
Nej, men det är för mycket folk tror jag som jobbar inom S just nu som inte är policymänniskor, innehållsmänniskor, underrättelseofficerare, utan för många såna här säkert jätteduktiga PR-genier, men som kanske inte skulle hålla på med just det där, utan kanske skulle hålla på med lite mer innehåll och policy och bygga lite fler, vad ska jag säga nu?
Nu tror jag det kommer.
Nu kommer det.
Reformer,
och inte vilka reformer som helst, utan strukturella, långsiktiga reformförslag.
Wow.
Där ser man. Ah. Är det för mycket form och för lite innehåll, Anders?
Det kan ju vara det också. Sen tror jag ju tyvärr att det här med skjuta sig i foten, alltså det kanske inte, på lång sikt har ju Ulrika helt rätt naturligtvis, men på kort sikt så kanske det här, man kan ju hoppa över såna där elhaj-äventyr och så framöver. Man kanske ska släppa den bollen.
Elhaj-bollen.
Jo, men alltså, nu vänder vi blad. Alla vinner för att vatten lägger
sig. Kan vi inte bara vända blad?
Nej, men jag tror att om man slutar göra sånt, så tror jag man ganska snabbt kommer att liksom återhämta stämningen. Men det är klart att när man gör sånt där, då går ju stämningen ner, så är det ju.
Men jag menar, flera här är ju liksom erfarna politiska kampanjmakare. Om ett parti bygger mycket av sin kommunikation och trovärdighet på att man har, som man själv beskriver det, liksom den mest populära partiledaren, är det då inte ganska självklart att oppositionen gör vad de kan för att skjuta ner den trovärdigheten?
Jo, det är det. Men jag tror så här. Jag tror att du kan bygga på att du har en populär partiledare tillsammans med politik. Men du kan inte bygga det liksom helt separat från en politisk dagordning. Och tittar du då på Socialdemokraternas idé här, så är det ju att ha 11 stycken arbetsgrupper som först tar fram en verklighetsbeskrivning. Den verklighetsbeskrivningen ska ju nu under våren trilla ut i politiska förslag. Mm. Och sen ska du ju ha reformer, så att säga. Det som är oroväckande då, det är att den verklighetsbeskrivningen i väldigt hög utsträckning handlar om förra valet, inte nästa val. Och jag är ju orolig nu att de politiska förslag man lägger också kommer att handla om förra valet. Man kommer att få liksom en integrationsreform, och man kommer att få gängkriminalitet, och man kommer att få alla de här sakerna. Snarare än skrota karensdag, ändra tandvårdsförsäkringen, se till att reda upp vården, skrota marknadsskolan och så vidare. Och då tänker jag att skrota marknadsskolan och reda upp vården och fixa tandvårdsförsäkringen, det vinner valet 2026. De andra sakerna var saker man förlorade förra valet på. Och där tror jag ju att det har med det Ulrika säger, men det är en annan sak också till. Och det är övertron på opinionsmätningar.
Ja, dessa tracking som de sitter och tittar på. Ja, folk är jätteoroliga för det här.
Ja, och de opinionsmätningar kan inte se in i framtiden.
Förhålla sig till det och göra politik. Så det är helt fel.
Men de kan inte se in i framtiden. De kan bara titta hur det gick förr.
Igen.
Liksom.
Det blir en självuppfyllande profetia.
Björn Elmbrandt hade ju bilden av att försöka spela tennis med blicken på resultattavlan.
Men jag var och pratade för SSU och på Bommersvik här i början på året, och jag sa det att bara för att ni har höga siffror nu betyder inte att ni kommer att ha det om ni inte gör någonting vettigt. Det går inte bara att hålla i de siffrorna genom att titta, om vi bara sitter still i båten här och så låtsas vi som om vi bara inte gör någonting ordentligt, då kanske vi inte tappar någonting. Herregud.
Ja, nej, men sjukvårdsfrågan, skolfrågan, välfärdsfrågan, där har man ju medvind. Och så om man kan hålla tag i det, då kan det vara en av de nycklarna.
Oh, men då är det bara hela tiden istället jättemycket mer SD än SD snart. Alltså det är ju tre partier som låter som SD.
Jag tror så här.
SMSD.
Jag tror att det har skett ett skifte i den socialdemokratiska partiorganisationen. Alltså det har skett ett skifte. Där förväntar man sig nu att ledningen levererar välfärdspolitik, ekonomisk politik, jobbpolitik. Inom byggsektorn till exempel. Eller inom alla områden finns det. Man förväntar sig det. Och det där, när det där sker, då brukar det efter ett tag bli så att ledningen, riksdagsgruppen också anpassar sig efter det där. Så jag hoppas att det är det vi kommer att se nu till våren när de här förslagen kommer. För om de kommer att handla om det som analyserna, som rapporterna kommer, då är man rätt körd, tror jag. Men däremot, nu, alltså det finns fortfarande ett fönster här. Och vi har ett EU-val, folk kommer inte att se sig politik. Så att det finns ett fönster här om man liksom vrider det här åt rätt håll. Så det är fullt möjligt fortfarande att göra det. Och Moderaterna har ju liksom ingenting att sätta emot. De håller ju på att regera sönder sig efter 2 år. Så att det finns liksom, jag skulle säga att oppositionen har en jättechans att ta hem det här. Men de måste börja göra rätt saker liksom.
Ja, helt klart.
Ja, vi lär få följa utvecklingen. Hörrni, jag tänkte helt snabbt bara en sista fråga. Häromdagen röstade ju EU-parlamentet om A-traktorer, och det blev hård strid i den svenska gruppen. Bland annat vill man höja åldern till 16 år och fartgränsen till 45. Är det här en fråga som får riktig fart på EU-valrörelsen, Ulrika?
Katastrof för lands- och glesbygden, tycker jag, på riktigt, eftersom det är sådana avstånd och folk behöver ta sig mellan olika saker. Dessutom så tror jag att det där i lands- och glesbygd kommer bli en sån här fråga som blir liksom dominerande i ett slags EU-skepticism. De tar våra e-traktorer ifrån oss. Och EPA-traktorer, förlåt. Och det kan ge ett negativ spiral. Jag har ju länge suttit och sagt att jag tror att vi tyvärr kommer få in lite Swexit-debatt i valrörelsen. För det vill ju ett visst parti, och har ju varit ute i den frågan flera gånger här och sagt att man vill ha en folkomröstning om EU och sådär. Så den där frågan kan ju bli att det retar upp folk. Även om det finns otroligt mycket viktigare frågor att prata om när det är ett EP-parlamentsval. Eftersom, jag menar, nu tycker inte Anders det, men vi har ett krig i Europa i alla fall. Många känner att de är närheten av det här kriget. Och så att det är kanske viktigare att prata om vad Europa kan göra på lång sikt istället för att hålla på tjafs om EPA-traktorer, så att säga. Så att jag tror att det kan bli en symbolfråga, ungefär som så här gurkorna, snuset, du vet, sådana saker.
Som grejerna.
Ja, ni fattar.
Anders?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt.
Hur engagerad är du egentligen i EPA-frågan?
Jag är inte så engagerad i EPA-frågan. Däremot så är jag engagerad i en helt annan fråga, och det är trafiksäkerhet. Det har skadats och även dödats åt skogen för många med de här reglerna kring de här, liksom hela A-traktorsröran som har blivit kopplat till dels att man införde det här systemet, och sen så hade man en extremt bristande trafiksäkerhet. Nu har man lite bättre. Det tycker jag inte funkar för mig. Jag har inte jättestora åsikter om landstad och alla de här krigen som är, eller konflikterna som är, men däremot så tänker jag att grundläggande trafiksäkerhet bör man ha. Det här förslaget verkar ju leda till det. Både att man har hårdare körkortsregler, att man ökar åldern, och att man också ökar hastigheten. Anpassar det väl lite bättre till liksom trafiken i övrigt. Men jag har en åsikt om trafiksäkerhet. Jag har inte jättestor åsikt om EPA-traktorerna. A-traktorerna har jag lärt mig att det heter.
Men de skulle bara veta, lyssnarna, vad vi håller på med.
Men ni försöker distrahera mig.
Precis, det är 100% det handlar om.
Bara det vi håller på med.
Ja.
Du får sista ordet nu för att berätta. Hur ser du? Kommer det att bli ett A-traktorval?
Åh gud, det hoppas jag inte. Nej, men jag vet att den här frågan spelar jättestor roll för alla som kommer från landsbygden. Så jag är den sista personen som borde prata om det, eftersom jag är så mycket inskränkt stockholmare som man kommer. Jag har bättre koll på geografiken i Game of Thrones än jag har utanför Stockholm, liksom. Men jag tror absolut att massa EU-skeptiker kommer använda det här. För
exakt så.
För det är ju med framförallt snuset, att det har ju bara varit massa fake-outs till den grad att det nästan varit en psyop för att få folk att bry sig om EU-valet. Bara, åh, nu kanske de begränsar snusen. Nej, inte den här gången heller. Men nu har det faktiskt kommit någonting med det. Så jag har ingen åsikt om sakfrågan. Men vi kommer behöva vara förberedda på hur EU-kritiska krafter vill använda frågan.
Vi får vara förberedda på det, och så får vi vara förberedda. Vänta,
får jag säga en sak till, bara en liten detalj.
Jag får ha det finns en sista ordet, även om, när du försöker.
Nej, men det finns en intressant form av vänsterpopulism. Om man ska ta ett exempel på den här typen av vänsterpopulism, ETC har en ledarskribent som heter Annie Krona. Hon beskriver just nu Aftonbladets ledarsida som landsbygdsfientliga, för att vi säger att det är rimligt att reglera A-traktorer. Och den där vänsterpopulistiska traditionen som har dykt upp kopplat till just den här frågan, den är intressant, tycker jag. Och den är någonting nytt. Och den kanske bär, det är ett sätt att närma sig Sverigedemokraterna som man inte har gjort förut, men som händer i den här frågan. Så den är intressant att titta på. Den tror man ska hålla ögonen på.
Vänsterpopulism är framtiden.
Ja, men det är en slags vänsterpopulism som ska matcha en högerpopulism. Och det är det som är liksom intressant. Och just att ETC står för det är ju väldigt intressant, tycker jag.
Hörrni, det här är vad vi hinner i dagens podd. Om en vecka är vi tillbaka. Möjligen som medlemmar i NATO. Vi får väl se. Det ska ni i alla fall inte missa. För mig återstår bara att tacka. Tack Ulrika, tack Signe och tack Anders. Och ett jättestort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då!
Hej hej!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.